fungerer den her. Det gjorde den faktisk. Fantastisk. Ja, Richard, det er riktig. Det var det jeg het. Jeg kom fra Academic Work. Jeg har også med meg Martin og Sindre her. Tenkte jeg kunne egentlig hoppe rett på agendaen. Jeg tenkte å starte og fortelle litt kort om oss alle først, så vet hvem vi er og hvorfor vi er her. Snakke litt om rekrutteringsprosessen egentlig for dere. Også litt om nettverk og karrieremuligheter. Så denne presentasjonen er egentlig den er mer for dere enn det den er for oss. Det er meningen at det skal gi dere så mye verdi som overhovedet mulig, så fyr løs med spørsmål underveis. Det setter vi stor pris på. Jeg starter litt kort med oss. Er det noen her som kjenner oss fra før? Ja, det er en start. Stemmer. Så et par stykker. Da kan vi ta litt kort historie. Vi kaller oss for Home of the Young Professionals. Vi startet i 1998 i Sverige med bakgrunn i å hjelpe studenter ut i jobb. Siden det så har vi beveget oss til å drive med bemanning og rekruttering for da studenter, nyutdannede, egentlig akademisk erfaring opp til 5 års arbeidserfaring, som vi sier. Så vi legger oss litt på andre siden av lista, det er mange andre gjør som gjerne krever minimum 5 års arbeidserfaring. Young Professional, sånn sett, det er vår nisje, det er vårt ekspertiseområde, men det er også noe vi tror veldig på. Så vi har satt oss som mål å bli verdens ledende på bemanning og rekruttering av Young Professionals. Så vi holder nå til i 5 land. Etter vi åpnet første internasjonale kontor i Oslo i 2007, så har vi også ekspandert til Danmark og Finland, og nå også Tyskland, det siste kontoret som vi åpnet. Så vi begynner i hvert fall å komme oss internasjonalt. Hvor vi holder til her i Norge, for øvrig så er det i Oslo, Trondheim og på Gardermoen. Så vi planer om å vokse litt etter hvert. Som nevnt så jobber vi både med rekruttering og bemanning. Som man ser så har man jo delt inn i også deltid, heltid og så rekruttering. Man kan si det sånn at når man rekrutterer så hjelper vi en bedrift med å finne en ansatt. Den skriver kontrakt med den bedriften som vi hjelper å finne til. Mens bemanning så skriver man da kontrakt med Academic Work og jobber ute i den bedriften. Så kan du lure på hvorfor det er sånn, hvorfor man ikke bare har rekruttering for eksempel. Men det er jo noen tilfeller så er det naturlig med bemanning hvis man har sykefravær eller permisjoner i bedriften, at man dekker kortere fravær ved å få en person inn som jobber for en bestemt tidsperiode, 4 måneder for å dekke sykdom for eksempel. Men det kan også være internasjonale bedrifter som har for eksempel budsjetter eller headcounts å forholde seg til, og derfor ikke kan ansette på det tidspunktet, men de har behov for en ansatt. Da kommer vi inn og hjelper til, så er man ansatt gjennom oss, frem til bedriften da får åpning i budsjetter og får en rekvisisjon til å kunne ansette. Men den praktiske forskjellen er uansett ingen. Man har de samme lønnsbetingelsene, man har de samme rettighetene. Egentlig så er det ikke noen forskjell, annet enn på papiret da, selvfølgelig. Selve rekrutteringsprosessen er sånn sett fra vår side, i hvert fall litt omstendig. Vi starter med å bli kjent med bedriften som vi skal ansette til, hvis vi ikke kjenner den fra før. Vi vil jo selvfølgelig også bli kjent med hva slags type profil vi skal finne. Det er jo veldig viktig at man finner rett person, selvfølgelig. Så vi lager en kravprofil, som det kalles. Vi sender ut mail gjennom vår database om at det har kommet til en ny stilling, når vi etter hvert har fått skrevet en annonse. Og så går vi inn og sjekker søknader. Vi velger ut de som skal gå videre og kaller de inn til det første, så tar vi et førstegangsintervju, gjerne over telefon, før vi kaller dem inn også til dybdeintervju hos oss. Videre derfra så kan vi kjøre også referansesjekker, vi kjører tester, før det er enda et intervju som det er hos bedriften som skal ha denne personen, sånn at man også blir kjent med den som sitter der, og også de skal selvfølgelig bli kjent med deg. Før det endelig da kommer en ansettelse. Så det kan ta litt tid, men prosessen er jo også ekstremt viktig. Det er derfor vi er her. Det er jo fordi det å finne rette ansatte er det absolutt viktigste for en bedrift. Så jeg tenkte å gå gjennom hva rekrutteringsprosessen har å si for dere. Fordi fra deres ståsted så handler det jo om å finne gjerne en interessant stillingsannonse som dere skal søke på. Og vi ser jo etter noen ting selvfølgelig når vi skal finne noen. Så jeg tenkte å ta først en CV. Man finner jo selvfølgelig utallige tips der ute om hvordan man beskriver en CV. Men det vi ser etter, det er jo for det første at vi får en klar oversikt, aller helst på én side, hvem denne personen er. Man får frem både egenskaper og kvalifikasjoner, gjerne da som er, altså man skal ikke nødvendigvis holde seg til én CV resten av livet, som man justerer litt på, men gjerne for hver stilling man søker, at man justerer CV'en etter hva man faktisk krever. Beskrive hovedoppgaver i 10 stillinger, gjerne også info om hvilke fag man har tatt under studiene er nyttig informasjon. Det er jo gjerne valgfag som kan spille en rolle. Også personlige egenskaper som er rettet mot stillinger, at man får fram det. Så er det også viktig å få fram egentlig, når man skriver arbeidserfaring, også studier, altså når er det man startet, når slutter man, og da også med måneder som man faktisk ser nøyaktig når man gjorde ting. Og selvfølgelig aller, aller viktigst kanskje er jo korrekturlesingen. Er det liksom dårlig norsk i CV'en, så ødelegger det inntrykket liksom ganske raskt, og det er jo litt synd. Men det holder jo ikke med en CV, man skal jo også skrive en søknad. Det som er absolutt viktigst her er å få med motivasjonen for stillingen. Det er det aller, aller første vi ser etter. Vi vil finne noen som er motiverte for å jobbe, ikke bare i den stillingen, men også i den bedriften. Så det er superviktig å få med. Så man skal ikke bare skryte av seg selv, men man skal også snakke litt om hvorfor man faktisk er motivert for denne jobben. Og selvfølgelig da også få med bakgrunn, altså hvorfor passer man inn. Igjen så betyr søknaden mer enn CV'en sånn sett, så det er, og vi leser alltid søknaden, så det er viktig å få med. Spesifikke erfaringer, fag, egentlig alt som har betydning for stillingen du har søkt. Også få fram personligheten på en litt profesjonell måte, det kan være veldig smart. Så er det igjen det at det ikke skal være samlebånd og sende den samme søknaden ut til 100 bedrifter for eksempel. Det er egentlig ikke så spesielt smart. Man bør heller skreddersy søknaden til hver enkelt stilling man søker. Man legger egentlig ganske fort merke til det om det er liksom en standard søknad som man bare har byttet ut bedriftsnavnet på. Spesielt når det kommer til motivasjon for akkurat den stillingen. Når det kommer til intervjuet, forhåpentligvis så har du skrevet en god CV og en god søknad og blir kalt inn til intervjuet, så er det også noen ting som jeg tenkte å ta med som noen tips, egentlig, hva man bør tenke på, gjerne før man går dit, så man er godt forberedt. Det å ta med alle nødvendige papirer med en gang, det er en lur ting. Det er CV, vitnemål, attester, egentlig alt som kan måtte fremheve kompetansen din, så setter vi pris på å få det. Selvfølgelig det å være punktlig, det er vel kanskje naturlig, men samtidig så er det greit å forberede seg godt på man vet hvor man skal, altså man kommer litt før. Det kan være smart. Kle seg pent, være høflig, og også kanskje litt naturlig. Skal man da intervju til en spesifikk bedrift, så er det også greit å sjekke hva slags type bedrift det er, og tilpasse klesstil og sånne ting etter det. Men fordelen med å gå gjennom da et rekrutteringsselskap som oss er at vi kjenner kunden, så spør gjerne oss hvis vi skal til bedriften, hva bør jeg ta på med, så har vi noen tips der som regel. Under intervjuet så er det også veldig smart å holde øyekontakt med intervjueren, egentlig være, altså det skal være mer en samtale enn det skal være et kryssavhør, så det er litt naturlig. Og derfor skal det også være gode svar da, i stedet for raske svar. Altså, det er bedre å tenke seg om og gi et godt og dypt svar enn et kort ja-svar. Det å være interessert og engasjert, spesielt i stillingen, stiller litt spørsmål. Rett og slett bare vise at dette er en stilling man har lyst på. Det er også veldig viktig. Så jeg har skrevet både sterke og svake sider, fordi det er smart å tenke på før man går i et intervju. Tenk litt på, selvfølgelig skal man jo skryte av seg selv og vise hvorfor man passer til jobben. Men det å også få fram at man faktisk er såpass reflektert at man har tenkt over hva man selv kan utvikle seg på, så er det en god ting, så det er egentlig ikke noe negativt å trekke fram noen svakere sider. Selvfølgelig så er det viktigst da, å være seg selv. Da. Det skinner jo fort igjennom når man prøver å late som noe annet. Ellers er det sånn at vi i Academic Work jobber etter en kompetansebasert rekrutteringsprosess, som det så fint heter. Og det betyr egentlig at, det er litt som vi snakket om i sted, at det skal være en samtale. Vi er ute etter å finne ut egentlig hvem dere er, fremfor å finne ut nøyaktige spesielle som sier, krav til stillingen, så er det heller personen og hele pakka vi søker etter. Det er derfor også vi kjenner bedriften, vi kjenner stillingen, for å kunne vite hva slags personer som passer inn. Så vi skaper det skille mellom, det er også personlighetstrekk hos dere, altså hva man sånn sett foretrekker å gjøre av jobb. Så kommer det til motivasjon, som vil si hva man ønsker å gjøre. Og så er det også til altså, kognitive evner, hva man faktisk er i stand til å gjøre. Og alt det her putter vi jo sammen til en skal vi si, konklusjon for å finne ut passer man til jobben. Så det holder ikke å være kjempegod i programmering hvis man ikke passer inn i bedriften, for eksempel. Ja, så jeg nevnte ja, personlighet, evner, kunnskap, erfaring, interesse og motivasjon. Hvis man bruker historier til å underbygge, altså hvorfor har man det man sier at man har, så er det også veldig viktig. Hvis man skal si, kommer med en teori om at dette er jeg god på, så vil vi gjerne vite hvorfor. Hvor har man den kunnskapen fra? Eller samme personlige egenskaper, at man har tenkt litt over noen eksempler på jeg er sånn og sånn, og dette er en historie som underbygger dette. Jeg tok med noen eksempler på spørsmål som vi stiller. Det blir jo egentlig stilt veldig, veldig mange spørsmål, men stort sett så stiller man spørsmål som skal bygge litt opp under dette jeg nevnte med historier nå. Man skal få muligheten til å fortelle så mye som mulig selv, uten at man trenger å stille alt for mange spørsmål. Noen må vi allikevel stille. For eksempel hvorfor man søkte nettopp den stillingen. Hvorfor man blir ansett det, hvilke sterke sider man har, hva man trenger å utvikle ved seg selv, som jeg nevnte i stad. Også noe vi alltid spør om er hvorfor man valgte å studere akkurat det studiet man har studert. Den er litt interessant å se, fordi man har gjerne en bakgrunnshistorie der. Kanskje kommer det allerede fra barndommen, eller om det var noe man oppdaget under videregående, men uansett så er historien alltid interessant. Største prestasjon hittil, det også går ut på refleksjon og motivasjon, og det kan avdekke en hel del. Samarbeidsevner er jo selvfølgelig viktig, veldig mange stillinger. Hektisk tempo, ansvarsbevissthet. Det går egentlig veldig, veldig mye på de personlige egenskapene, da, ikke nødvendigvis det faglige. Flestparten av de eksemplene finner man forresten på sidene våre også, hvis dere ønsker på et intervju, så er det bare å titte innom der og få noen tips. Jeg tenkte om det er noen spørsmål som er relatert til et intervju, eller søknadsprosessen for den saks skyld. Ingen? Er det noen av dere som har søkt jobb nå i det siste? Skal begynne nå? Ja. For det var mange sisteårsstudenter, skjønte jeg, var det riktig? Ja. Så da er det jo ja, det er smart å komme i gang egentlig så tidlig som mulig. Det er bare å være forberedt og være seg selv, egentlig, så går det jo som regel fint.
All right. Skal vi se om det her funker. Hör du mig okej? Okay?
Ja.
Perfekt. All right. Nätverk. Jag vet inte hur ni tänker, men när jag hörde ordet så tänker jag ganska fort på sociala nätverk. Och det är egentligen vad den här delen av sessionen ska handla om. Sociala medier. Det finns ju en uppsjö av sociala medier. Jag vet inte hur det är mer, men man är på några av dem. Man kanske är på allihopa. Men det är egentligen en del av dem som vi ska fokusera lite extra på. Av två olika anledningar. Den ena är ju att finns man på sociala medier så är man också ganska lätt att hitta på sociala medier. Här är det egentligen viktigt att ha kommer de upp här lite snyggt också. En professionell framtoning. Om inte vi är ute och googlar på er efter en intervju, så kan ni garantera att arbetsgivaren är där. Det ni har gjort på sociala medier ligger där ett bra tag, som ni säkert är medvetna om. Och det är alltså viktigt att ha lite det i åtanke. Lastar ni upp några bilder på senaste festen, en kommentar om hur trist det var att jobba i häromdagen eller hur ni var sjuk, ha det i åtanke då, det kommer finnas där. Och det finns många skräckexempel på det här. Jag ska inte ödra upp dem med hänsyn till kandidater vi har haft i process. Men när ni nästa gång gör det, fundera lite extra på det här. Är det här värt att lägga upp då? Såklart, det går ju att ha olika sätt att privatisera det här. Men det finns alltid, det är lätt att göra misstag. Och det ligger som sagt där en väldigt lång tid därefter. Men det är inte bara negativt med sociala medier också. Det vi egentligen vill fokusera mest på här är ju hur man kan använda det här för att få en professionell framtoning också. Och då är det egentligen ett par av dem vi lyfter fram lite extra. Twitter, LinkedIn, Instagram och Facebook. Min favorit här är ju faktiskt LinkedIn. Är det någon här som har en LinkedIn-profil? Strålande, utmärkt att höra. Ni som inte har det, ta en allvarlig fundera nu efter den här sessionen. Är det här värt för mig att skaffa? Ni som har LinkedIn, fundera på också, vad brukar det till? Ligger jag online? Vad är mitt syfte med det här egentligen? Att prata om LinkedIn skulle egentligen kunna vara en hel session här också. Skulle kunna stå och babbla i det här i en timme. Varför det bör finnas där, till vilket syfte. Men det viktigaste är egentligen att LinkedIn är ju egentligen inte bara ett digitalt CV. Det är ett väldigt bra digitalt CV också. Du kan lätt bli funnen av rekryterare. Du kan lätt bli funnen av bedrifters interna HR till exempel. Men det är också ett väldigt bra sätt att nätverka. LinkedIn är ju uppbyggt på så sätt att man har connections, som ni säkert vet. Som gör ju mer connections du har, ju lättare blir du att finna bland sådana som oss då. Så det är en del. Tänk på hur ni nätverkar och vilket syfte. Det finns bra sätt att göra det, det finns dåliga sätt att göra det. Här kan ni också läsa på lite online, det skulle jag rekommendera. Det här har gått igenom lite då. Men om vi ska fokusera på din profil online i ett professionellt syfte, så är det just den vanliga för bild till exempel. På LinkedIn så har man en mer professionell bild. På Facebook kanske det är okej, men mer kamratlig bild, en mer naturlig bild då. Men det är viktigt att man tänker igenom den biten. Rent profilsmässigt på LinkedIn så kan du också nyttja det här och framhäva vissa färdigheter. Du kan göra det på bra sätt, du kan göra det dåligt. Man brukar säga så här, det enda sättet som är värt att inte finnas på sociala medier är att finnas där och göra det dåligt till exempel. Vill du bli kontaktad via LinkedIn så kan du till exempel ha din kontaktinformation rätt där. Du kan ha de inställningarna så det är lätt att ta kontakt med där då. Så viktigt att hålla det här uppdaterat och aktuellt på så sätt då. Sen vad du vill göra sen är ju upp till dig själv. Vill du använda det för att aktivt söka upp arbetsgivare? Vill du följa arbetsgivare? Så gör du det. En positiv sak med detta är ju att det syns att du kanske följer den här och den här bedriften. Och du ser lite extra intresserad ut i sådana fall då. Man kan ju kalla det ditt digitala visitkort egentligen då. Läs fagaktuella artiklar. Det är också en bra nätverk eller bra verktyg som LinkedIn kan göra. Följer du en viss person till exempel, så får du uppdateringar när de släpper en nyhet. Du håller dig lite ajour med vad som händer. Du kan visa att du är uppläst på ditt ämne genom att till exempel kommentera, ta del av vad som verkligen sker där. Och det är faktiskt också någonting som vi tittar på när vi är ute där. Är det här någon person som är fagligt stark och visar att man är passionerad för sitt ämne, så kanske man lägger lite extra timmar på att vara ute och kommentera och läsa, gilla artiklar, även om det kanske inte säger så mycket då. Men det är viktigt och det är någonting som kanske kan bli avgörande när man är en av två kandidater som är på pappret lika starka då. Det kan röra sig om mindre saker som, ja, är du aktiv på forum inom ditt fagliga fält? Är du den som går in och hjälper andra, laddar upp tips? Eller den som syns lite extra helt enkelt då? Det här är olika viktigt beroende på vad du är intresserad av och vad du jobbar inom. Men rent generellt så är det någonting som absolut kan stärka dina chanser. Också så skadar du inte heller att du kanske lär dig lite på vägen också då. Spørsmål kring det. Jeg kan tenke meg at man har kommet inn i situasjoner der man ja, skal sitte og oppdatere sin LinkedIn-profil eller börja laste opp det her på Facebook. Er det noe som har kommet opp for dere? Oftast så det finns två delar av det här. Kanske har man någon i sitt nätverk redan. Man tänker efter lite, ja men den här personen känner jag, och sen söker upp den personen. Då skadar du ju såklart inte med så mycket information som möjligt, så står där. Men om man ska vara krass så är det ju ofta så att man söker på ett nyckelord till exempel. Jag kanske är ute efter en programmerare till exempel inom ett visst språk. Söker jag på det så kommer kanske den här personen dels upp beroende på om man har det på sin profil då, som ett nyckelord. Man kanske har det i sin sammanfattningstext. Men chansen ökar ju också om man till exempel har ett stort nätverk som gör att det är en större chans att jag når fram till den personen då. Så tänk lite på vad ni vill synas på er profil där. Vad är jag faktiskt är duktig på? Vad är jag vill framhäva? Det finns ju mycket powers här som kanske inte har så mycket betydelse. Google eller LinkedIn brukar ju släppa det varje år. Såna typiska nyckelord som alla har men som faktiskt inte gör någon skillnad då. Men försök vara specifik, försök vara noggrann, försök tänka efter lite kring vad som faktiskt ger någonting här då. Nej, tänk på så här. Om jag har en stilling då som jag letar efter, då söker man kanske oftast efter något ganska specifikt då, som får en skilja ut någon som har ja, till exempel i mitt fall kanske jag letar för någon som har borta Microsoft Navision. Har du den kompetensen, skriv det, för det är det jag kommer söka på. Jag kommer inte söka på om det är någon som är kreativ eller är duktig på att nätverka. Det är jätteviktigt att skriva upp också, men kanske kan man falla tillbaka lite där Rickard sa, här är det bättre att beskriva det med situationer snarare och varför jag har varit bra på det. Skriv det projekt du var med om i korta drag. Jag åstadkom det här och det här, och det visar att du är duktig på att nätverka snarare än att powerworda hela din sammanfattning med sådana ganska meningslösa ord. Är det något mer någon lurar på? All right. Karriärmöjligheter då. Anledningen att vi är här är att vi ska berätta också lite om de karriärmöjligheter som finns. Här har vi egentligen valt att vara ganska breda, inte gå in på enskilda stillingar. Även om ni är sistårsstudenter, några av er här, så är ju jobb ofta en färskvara. Men vad vi vill göra är egentligen att visa några av de typiska bedrifter som vi arbetar med då. Och som ni kan se så är det ganska försäljiga arbetsgivare. Och det är ju såklart många mer än de här då. Men jag skulle verkligen råda er, ta en titt, gå in på nätsidan våran, titta. Några av de här kanske ligger där nu, några kanske har legat, några kanske kommer ligga under tiden som kommer då. Men det är ett litet axplock av det som kan finnas där då. Ska sägas också, vi har ju inte bara heltidsjobb när ni är klara, utan det finns ju även deltidsjobb mycket. Det vi jobbar med, som Rickard sa, är ju faktiskt studenter också och inte bara nyutexaminerade och erfarna kandidater då. Så allt från sommarjobb, deltidsjobb, ja, traineeplatser till exempel har det börjat komma in lite nu på slutet. Så ta en titt och vidga era vyer, för det kan finnas någonting där som passar er. För att hitta fram till de här jobbmöjligheterna då, så kan ni dels såklart gå in på academicwork.no. Men ni kan även följa oss på ett par kanaler, Facebook till exempel. Där lastar vi upp mycket kul och vad som sker. Vi har ju mycket konsulenter som vi väljer att lyfta fram till exempel, som har gjort väldigt bra jobb. Kan man få en liten inblick i hur det funkar att vara konsulent hos oss. Gärna vår LinkedIn-grupp också. Kanske kan vara något passande, speciellt vår IT- och teknologigrupp. Där vi försöker dela lite som kan vara aktuellt för att följa med kring, och eventuellt även vissa jobb och sånt då. Twitter och Instagram får ni gärna följa oss också på om ni sysslar med det. Men såklart den sista är den viktigaste, jobben. Det är där vi ska hjälpa er med. Har ni några spörsmål kring vart ni kan hitta oss och vilka möjligheter? Har ni tänkt någonting på vilka möjligheter som vi kan ha? Vad, hade ni några föreställningar om vad en bemannings- och rekryteringsfirma förmedlar för jobb till exempel? Ja, det var ett riktigt gott spörsmål. Passande nog, ett stort affärsområde för oss är ju IT och teknologi. Och vi ser ju att det blir allt mer och mer av det. Så ni har ju valt rätt område här. Och vi ser också att det kommer fortsätta växa här under 2014. Så det är ett stort affärsområde. Annars så är det ju självklart också ekonomi, kundservice, salg. Det är väldigt brett. Men om det svarar på din fråga.
Jag har en lista över stillingar som vi har, alltså jag lagde en lista över stillingar som vi har idag som ett sånt utknippsexempel, så hvis folk är mer intresserade av att veta ända mer specifikt typ av arbetsgivare, typ av stillingar som vi har inne akkurat nu, så är det bara att komma och prata med mig.
Perfekt. En liten notering där skulle också kunna vara, det går att, eller vi hoppas ju såklart att ni kommer registrera en profil hos oss. Kan man också registrera sig för jobbmail som gör att man får kontinuerligt, beroende på vad man är intresserad av då. Får mail om jobb där vi har gjort en söknad i vår databas för att se om det kan vara något som passar. Ja! Okej. Det kan inte bero på lite vad man har gjort innan också. Vad man har fyllt i. Men har du klickat av intresse där också där på den?
Ja.
Mm.
Det ska egentligen bara filtreras på intresse, så är det märkligt. Men kan du checka på profilen din etterpå, vad vi finner. Kanske det snekit sig in eller sånt.
Kanske riktigt, riktigt bra på jobb på lager. Ja. Var det någon annan? Oj, den är ju svår att svara på utan att ta det väldigt personligt. För min egen del, som jag tycker är väldigt kul, för det här är vanligt att företag gör in-house egentligen, så har vi jobbat med en bedrift som heter Tieto på sistone. Jag vet inte om ni känner till dem, men de är ett av Nordens största IT-sällskap. Men de är inte så stora i Norge då, det är ett finskt sällskap från början. Men vi har nu innan jul och nu lite efteråt också hjälpt dem att hitta kandidater till deras traineeprogram som ska dra igång nu i vår. Och det är väldigt spännande. Som sagt, det är ganska sällan att det här brukar läggas på bemanningsbyråer eller rekryteringsbyråer. Men vi sitter ju lite med den här nischkompetensen också. Vi hoppas att det kommer bli mycket mer möjligheter som den här då. Där vi får möjlighet till någonting som är en liten större satsning under 10 månader och ganska försäljliga profiler på de här kandidaterna vi har plockat in också då.
Ja, det, alltså de traineeserringarna som vi får in, det är nog vi är, alltså då blir vi väldigt glada, för det är nöjaktigt det vi vill, det är ju, ska vi säga, få folk ut i relevant jobb rätt efter studierna och så att de får den upplärning som trängs. Så är ju flera sällskap också som kör på något sätt samma dörren som lite som Tieto. Och hvis vi får det som vi vill, så är det många, många fler av de vi samarbetar med oss som vill tillby det tvärt. Så det är väl något vi, ja, det är väl kanske det morsomste sånt sett. Vi kör ju faktiskt, eller ska köra nu, för Railcom, så kör vi traineeprogram för att bli projektledare. Så ska man ha byggingenjörutdannelse. Så det är rätt mot trick och bana egentligen, men det är i alla fall nog i dörren.
Och så har vi en bygg- och anlägg traineeställning ute hos Veidek.
Det finns lite spännande där ute.
Noe grunn er at vi samarbeider egentlig med selskapene, så de skal, altså vi er opptatt av å finne den rette medarbeideren. Hvis ikke de har ressursene til å gjøre det samme, så kommer vi inn og hjelper dem. Så stort sett så søker ikke selskaper folk, altså hva skal man si, de har ikke en stillingsutlysning ved siden av vår, men da har de heller fått inn oss som en samarbeidspartner. Da. Så da vil jo søknaden uansett gå til oss.
Ja, det er en tomulighet at det blir så ibland at vi har en process på gång och så kommer de i kontakt med en intressant kandidat som de sedan ber oss att utvärdera helt enkelt. Vi har fått den här sökningen, ja, på egna vägar kan ni ta en titt på den här personen och värdera dem mot de andra kandidaterna. För det är det som är intressant. Även om de får in ett par få, så har ju vi träffat vanligtvis många mer då. Och så kan man få den här helhetsbilden i så fall då. Men bra fråga. Det är väldigt försäljande faktiskt. Oftast, det beror ju såklart på underlaget, vilka kvaliteten på de kandidater man får in. Men det är väldigt olika, det varierar från uppdrag till uppdrag då. Man kanske har kommit överens med kunden här att de har kapacitet att ta den till en viss nivå. Man kanske har kommit överens om så fort vi har ett par intressanta skickar vi dem så fort som möjligt. Det kanske hastar en del då. Till exempel. Eller så är det en längre process att här ska vi ha 5 kandidater och that's it. Men det är ganska sällan det är så pass oflexibelt då.
Så det var speciellt, alltså, det utdannas ju lite för att få ingenjörer i Norge. Så det är klart, vi måste på måte ta det vi har och värdera det. Och så hvis vi har en väldigt god kandidat och vi har någon andra och värdera den upp mot, så går vi vidare med den ena kandidaten selvfølgelig. Så noen ganger er det en i prosess, og den blir ansatt også. Så. Det kan jo skje selvfølgelig, for det handler jo mye om personer og kjemi også med den lederen som du skal ha. Og det er jo litt sånn, altså det er jo egentlig noe vi vil, at man skal heller avvise noen i stedet for å ansette den for å så sparken senere, fordi det ikke man passer sammen. Så det er et sånt selskap USA, jeg husker ikke hva han heter, men han sa det at, det er, at de gjorde det alt for ofte hos seg, det var at de altså hired for skills, og så fired them for their personality. Og det er også noe vi liksom prøver å få fram også når vi samarbeider med bedriften, at man skal ha personligheten der også.
Noen av mine spørsmål. All right.